ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Jag tror och hoppas att ni har väntat, men vissa schematekniska saker har gjort att HF-podden har uteblivit ett litet tag. För vi har varit ute på lite resande fot och sett lite fotbollsmatch och sen en landslagsuppehåll och allt möjligt. Och det var alla ursäkter jag kunde kläcka ur mig. Men nu är vi här, Thomas Nilsson, Erik Persson och Marianne Svab. Hur känns det att vara tillbaka, pojkar?
Väldigt bekvämt, väldigt skönt och ja, jag ser fram emot detta.
Ja, hela tiden velat podda, men jag kan inte podda med mig själv. Så är jag klar.
Det är inte mitt fel.
Jag ville i alla fall.
Det hänger på oss andra. Det hänger oss på.
Ja, precis. Nej, men det är faktiskt rätt så jag ser fram emot. Ibland kan det vara rätt så skönt att ta ett litet uppehåll så man hinner samla ihop samla på sig lite grejer, ämnen och vi har ju en hel del att prata om idag.
Titta framåt, bakåt, uppåt och neråt och in och utåt och det blir ett löp enligt följande. Dagens granskning i Helsingborgs Dagblad, vilket avslöjar att den här podden spelas in onsdagen den 16 oktober.
Det är den 16 oktober.
Tack. Dåligt tränade Adil Kisil, det vill säga nya chefscouten Filip Sjöberg. Och vi tittar till U19, Erik Persson har varit ute på fältet. Max Svensson och Gigovic i U21, frågetecken. Och sen tittar vi givetvis fram på den första av de sista tre matcherna och då är det BK Häcken som står för motståndet. Och när det gäller BK Häcken så finns det väl lite down memory lane också, Marian, va? Så vi får väl titta lite på den biten.
Ja, de spelar ju en viss roll i HFs historia genom att de har gjort det.
Ja, inte alltid så glädjande.
De har varit lite gupp på vägen, lite sådär.
Ja. Det allsvenska guppet BK Häcken avslutar vi med. Ja, låter det som en diger lista, pojkar?
Ja, det låter jättebra. Det är lika bra att sätta igång, va?
Tycker det. Då börjar vi väl med granskningen som Helsingborgs Dagblad presenterade idag. Där står alarm från HFs kansli, anställda bryts ner. Det är en artikel, eller två artiklar är det där.
Ja, du kanske ska summeras för de som inte har hunnit läsa det. Eller?
Ett ögonblick ska jag sträcka mig efter tidningen där så kan jag faktiskt göra lite FC-taltidningen.
Det handlar om väl om ett tiotal källor ska vi säga som
precis anställda. Som är anställda och före detta anställda i HF och Rögle BK. Jag läser ingressen som då förhoppningsvis ska sammanfatta. Med ny klubbdirektör och en ny start i Allsvenskan skulle HF byggas upp. Istället berättar HDs källor, ett tiotal då som har en så att medarbetare har brutits ner. HF styrelse får kritik för att inte ha agerat, men ordförande Christer Aselius har en helt annan bild av läget. Samtidigt kommer liknande berättelser från klubbdirektörens tid i Rögle BK. Avel.
Ja, men det här är ju en klassisk journalistisk gräv där missförhållande på arbetsplatser. Det har ju gjorts tidigare och kommer att göras igen. Och den här gången var det den största idrottsklubben i Ängelholm respektive Helsingborg. Och där det finns då ett mönster som går igen från den ena organisationen vidare till den andra. Och det är väl egentligen inte så mycket mer att säga om det, för vi har ju inte själva underlaget eftersom det är våra kollegor på Grävnavet, Torbjörn Svensson och Emma Johansson, som har gjort ett gediget jobb här. Därmed så finns det ju för oss kanske liksom att diskutera lite frågor. Jag tycker det är framförallt som du säger den andra artikeln där också som är intressant, för där får ju faktiskt styrelsen via Christer Aselius, ordförande, uttala sig. Och jag hade inte väntat mig något annat. Jag skulle kunna skriva de här citaten, de här pratminusen innan de träffade styrelsen i HIF. Att vi har fullt förtroende, vi har inte hört några sätta signaler. Bevisligen så har ju enligt källorna detta framförts till styrelsen. Ja, jag ska inte lägga någon värdering i det eftersom jag inte har samtalat med varken ordförande eller som sagt inte inblandad i det här jobbet. Men om det har kommit fram signaler så är det så liksom att HIF styr sig i så fall bara väljer att vända bort blicken och låtsas som att det regnar. Varför gör man det kan man så tro? Så liksom, det här är ändå liksom människor som har varit med i näringslivet och viktiga och vet allt det här om hur stora företag jobbar idag. För det får man ändå anse att det är en stor organisation och företag, HIF, att man jobbar med värdegrunder, organisationskultur, CSR, hållbarhet och alla de här bitarna. Och det är någonting som alla företag trycker på, organisationer trycker på jättehårt idag, va? Då kan man fråga sig, ska man klandra HR-styrelse? Ja, i så fall för att man har blundat kring de här missförhållandena. Men samtidigt får man liksom, kan jag säga någonstans att man har ju valt medvetet den här vägen någonstans. Man har ju vetat att de här signalerna är inte nya, som sagt. De kom från Ängelholm, de har kommit tid och de har kommit under tiden som den här från tjänstemannasidan. Och då är det om den här bristerna i personalpolitiken, får vi kalla det då ju. Och då kan jag någonstans landa i det hela är att varför väljer Christer Hazelius liksom låtsas som att det regnar bara liksom blunda för att bara för att man blundar så försvinner ju inte saker sen när man öppnar ögonen ofta. Men grejen är ju, tycker jag, är då att då jag förstår att man gör så här och hoppas på att det här blåser över. För vad är signalen utåt annars? Jo, då är det, ska vi börja om igen på en lång, kostsam process att anställa en ny klubbdirektör? Vi har precis haft en som inte funkade bakåt i tiden här, va? Vi har haft, hur många, Thomas, har de haft klubbdirektörer på posten under 2000-talet?
Under 2000-talet har du Lars Olsson, Kjell Jakobsson, Paul Myllenberg, Joel Sandberg 1.0, David Brodetski, Mats-Ola Schulze, Helena Wennerström, Joel Sandberg 2.0.
Exakt. Förstår då att styrelsen inte är jättesugen på att ändra på den posten och starta om hela processen för att få in en ny person på den här posten med tanke på att tiden är kort, det här är en viktig tidpunkt när man ska ha in samarbetspartners. Det ska börja jobbas med nya pengar till att ha en ny säsong. Ska man då gå tillbaka? Nej, men då väljer man istället hela att ge backning till den här klubbdirektören Joel Sandberg då, och för att just, det blir för jobbigt att börja om processen, tror jag. Och då får man ta lite grann att det blåser utifrån. Sen vet jag inte, förhoppningsvis så händer det lite att rutinerna ändras i att styrelsen börjar aktivt jobba för en annan kultur.
Ja, du pratar om blåser utifrån här. Du antar att du tänker på den här publiceringen. Jag tänker ju snarare på att det blåser inifrån och att det blåser kalla vindar som är liksom som huvudarbetsmiljö ombud på det här företaget, så kan man ju ha åsikter i just den hanteringen. Du pratar om värdegrund som i HIFs fall då är glädje, hjärta, gemenskap och målmedvetenhet. Jag har inte heller varit inblandad i den här granskningen, men det finns ingenting jag är så allergisk mot förutom äpplen och hasselnötter. Så är det grejer du skriver på väggar i snirkliga.
Ja.
Så carpe diem, målmedvetenhet. Vi hade själv på det här företaget, vi tryckte upp kaffemuggar med värdeord. Det är ju bara, det är ju likförbannat bara en gipsvägg om du inte använder det till något. Och i det här fallet är det glädje, hjärta, gemenskap och målmedvetenhet. Och uppenbarligen har det inte varit så. Det jag reagerade på också var i del två, som du säger när du tittar framåt här, Marianne, att när då Joel Sandberg, som det då handlar om, som är klubbdirektören, att Christer Hazelius säger vi fick då besked från något håll kring att det kunde vara ett hårdhänt krävande ledarskap i Joel. Och
det precis, är, det är de ju medvetna om.
Ja, och det är det också i Joel Sandborg.
Det pratas om krav.
Ja, precis,
det pratas om kravställning. Jag har inga problem med att organisationer internt ställer höga krav på det. Och här har ju säkerligen funnits medarbetare som kanske inte har nått upp till den här kravribban. Har jag inte heller med problem att man i så fall försöker köpa ut eller byta någon ut någon på posten i det här laget, om vi ska prata idrottsmetaforer. Men det är ju metoden hur du gör dig av med människor, hur du i vardagen bemöter dina, om du nu är tanken att någonstans måste det finnas en tanke om att du vill få ut så mycket som möjligt av dina medarbetare. Hur lyfter jag dem då? Är det genom att platta till dem, vilket jag tycker någonstans är ett väldigt gammaldags ledarskap? Men detta här är bara min åsikt, alltså att jag tycker att det är ett omodernt ledarskap att ha det, för jag tycker att man kan ställa höga krav och fortfarande behandla människor med respekt. Det kan inte vara oförenligt.
Borde inte vara det. Det är ju huret det handlar om här. Hur hanterar man det? Men som du pratar om, Marianne, också, det är om styrelsen där. Att läsa innantill, men enligt Axelius har kritiken inte alls varit på den nivå HD nu berättar om, och inget som styrelsen borde ha tagit upp. Jag ser inte det här som ett arbetsmiljöproblem överhuvudtaget. Innebär att de har sett något eller har de inte sett något?
Ja, det är intressant.
Den frågan kvarstår. Det, om vi nu tittar framåt, alla får bilda sig en egen uppfattning. Om vi nu tittar framåt så förutsätter jag ett jäkla spring av styrelseledamöter på Olympia framöver.
Ja, det får man ju förutsätta, ja.
För att bilda sig en egen uppfattning och
säkerställa
och vara där, och det finns väl någon typ av mentorskap i, alltså ska du fatta styrelsebeslut så vill man ju väl vara nere i verksamheten man ska fatta beslut på. För att det är ju ändå tjänstemännen som ska utföra det som besluten är tagna på, och det är ju bra om man är nere. Även om man vill inte vara en operativ styrelse. Alltså hands-on som tidigare styrelser har varit. Men det betyder ju inte att du måste intressera dig för verksamheten och vara inne och prata med varje individ. Nu står jag och tittar på en dörr bakom där, Marianne. Men så är ganska snarlikt ut på Olympia. Där är en dörr och så är det en liten glasbit. Och med dagens gång igen så tar det inte många sekunder att hänga av en dörr. Och hade jag varit styrelse i Helsingborgs IF, så det första jag hade gjort idag hade varit tagit med mig en liten skruvmejsel, och så hade jag hängt av dörrarna uppe på kansliet och skapat en fysisk öppnare miljö för mer spontana möten, och sen se människor i ögonen och överhuvudtaget synas, vilket delar av personal, för det nu är före eller före detta.
Ja, för det här riskerar att påverka relationerna till exempel samarbetspartner, för det finns ju som sagt modernare ledarskap där ute som har en relation till HIF och som nu givetvis kommer att lyssna med HIF.
Jag jobbar inte där, så jag vet inte om det är ett modernt eller ett omodernt ledarskap, men bilden visar
det, ja. Precis ju. Och är det så kommer du liksom så kommer ju samarbetspartnern att dra åt sig öronen och lyssna liksom. Jag säger inte så att man drar in stödet i HIF, det är inte det liksom, men det är klart att vissa företag kommer att lyssna, och det blir ju bara ett mer jobb och inte ha de här bitarna på plats och ha en sund arbetsmiljö. Om Ja, men som sagt, det finns ju en hel del att ta fatt i här om vi har ett stort problem som de här källorna beskriver.
Framförallt handlar det om att, eller framförallt så handlar det om människor. Det är ett.
Sant.
Två, om vi tittar kallt och krasst på det, så kan person X som inte är nöjd med den här bilden börja jobba på företag Y som ska storsponsra idrottsförening Z. Och då har du ett kanske framtida ekonomiskt tillkortakommande. Ungefär så.
Bra surrat, alltså det känns som jag har sprungit runt här men inte fått en enda boll.
Ja, men vill du ha en på djupet?
Nej, jag, det lilla jag hade att säga, det har ni har täckt alla ytor.
Säg något litet då.
Men jag är också inne på det där och att inte låtsas som regnet och det där. Och att bygga ett lag, och det, liksom, det är ett lag de ska bygga på kansliet också. Så det är klart att detta skakar om. Hoppas man att de tar fram de här verktygen och tar ner dörrarna kanske. Som du var inne på, Thomas. Så jag har väl inte mer tillägg utan bara snacka tycker jag.
Börja med att plocka ner dörrarna och titta framåt och lösa det här som ett lag som Erik Persson säger. Så.
Jajamän. Enda citatet som Erik Persson sa också.
Ja, men det var ju bra. Ja, kärnfullt. Ja, tack. Ja, istället för vårt svammel ja, så kokar du ner det, Erik. Det är bra.
Ja.
Du är en doer. Vi går vidare. Dåligt tränade. Då tar vi tre trappor ner på Olympia från kansliet ner i den dagliga sportverksamheten. Alltså, dåligt tränade. Vad menar vi då?
Ja, men jag var ju uppe på träningen här om dagen och så pratade jag med Olof Mellberg. Det är väldigt intressant att alltid prata med Olof Mellberg, för han har både stora och små tankar om den här speciella sporten. Den här komplexa idrotten. Jag säger inte att den är mer komplex än någon annan idrott, men i alla fall. Han har mycket tankar i det och jag minns, nu har du tidningen där borta, men... Han sa det på ett väldigt snyggt sätt, Olof Mellberg.
Vill jag ska läsa citatet?
Ja, det kan du få göra.
HF-tränaren välkomnar matchbreaket som följer med EM-kvalet. Nu kommer citatet. För vår del är det bra. Jag identifierade tidigt att det här är en trupp som behöver jobba med den fysiska kapaciteten. Det är en känslig grupp på det sättet. Stor skadehistorik och fysiskt sett inte den mest dynamiska truppen. Slutcitat, Olof Mellberg.
Det var, alltså, som sagt var, väldigt snyggt framställt ett stort problem som har tydligen hängt med ena som han har identifierat trots att han inte har varit där länge. Det är vår rubrik här på löpet, dåligt tränade, frågetecken. Ja, enligt Olof Mellbergs sätt att säga det så är det ju så ju. Och han har ju redan börjat åtgärda det här genom att ta in fyskonsult från landslaget. Hjälp mig med namnet.
Niklas Egnell, va?
Niklas Nico Egnell.
Okay. Ja.
Vilket artisten. Framförallt de här fysnamnen i truppen när man pratar som Marcus Holgersson, de välkomnar ju det, för de har ju också sett det här att det är en eftersatt bit. Så jag tycker det är spännande liksom, att han lyckas identifiera det. Jag tror han är något på spåren.
Ja, det behöver. Vi har ju snackat länge om den här ålderstigna truppen när HIF valde att satsa på att komma tillbaka till Allsvenskan, och det är merparten av spelarna är över 30 känns det som. Då krävs det kanske ännu mer fokus på det här, och det är ju liksom de spelarna som har gått sönder och som har haft problem med skador. Så att det är väldigt välkommet såklart.
Ja, det grundar sig väl egentligen i en oro just för den ålderstigna truppen. Att det är risky business då med Alexander Faner, det är väl nummer ett med tanke på hans ålder och hans historik. Men sen har du ju ålderstigna även i... Nyss nämnde Holgersson, Andreas Granqvist.
Mohamed Abubakari som har haft ju små problem nästan hela tiden sedan han kom till HIF känns det som.
Just det, och sen kommer där Liverstam, där är...
Anders Randrup.
Där är ett gäng.
Ja.
Vilket gjorde att man väl tränade för lite. Och enligt en del av de här ålderstigna spelarna också utan skadeproblem, skadehistorik, som har seglat på en räkmacka genom hela karriären, lätt överdrivet, för det har de inte gjort. Men Marcus Holgersson och Andreas Granqvist har inte haft särdeles många skador genom åren. Nu kom det ju en på Andreas Granqvist längre fram här. Eller,
men det var väl hans första ordentliga skada.
Och ja, precis. Vander som glömde också i det här ålderstigna sällskapet.
Som vi ju har pratat om sen han kom till HIF, för att man inte har fått igång honom just fysiskt.
Nej, och de och många andra har ju då efterlyst en liksom, titta inte på oss att vi är ålderstigna. Tryck på istället.
Jag fastnar för någonting nu när Melberg också pratar i den här artikeln om vilken sorts fotbollsspelare som är framtidens spelare, som han nämner då de här stora klubbarna i allsvenskan eller toppklubbarna i allsvenskan letar med ljus och lykta efter, och han benämner dem som genetiskt fotbollsfysiska spelare.
Vad är det?
Och, ja, vad är det då? Jo, men jag tror också det har att göra med alltså att man har redan förutsättningarna för att träna hårt från början. Och det är någonting som du bygger upp från början. Jag ska bara ta ett gammalt exempel där en av hans tränare, när han kom till HIF, Validata. En fantastisk fotbollsspelare. Har alla verktyg i lådan förutom att, som den tränaren sa, hade han tränat som han skulle redan vid 17-18 års ålder. Det är där jobbet görs. Max Svensson är ju en sån som nu lovordas. Och det är på grund av att han jobbar. Med fotbollsinheten menar inte att du är 2 meter och är jättemycket som Zlatan stöttar ner i Malmö. Det är inte det det handlar om. Ja, det är inte det det handlar om. Utan det handlar om olika men att du har förutsättningar för att bedriva fotboll på den här professionella höga nivån. I vardagen egentligen är mest. För det handlar inte om matcherna. Det där, för gör du det här jobbet och har de här förutsättningarna, fotbollsgenetiska som vi kallar det för, lite sådär skönt rasbiologiskt. Nej, men, nej, men nej, det var parentes. Men i alla fall, så då har du ju också det här automatiskt att du kan, för tanken är ju att du ska väl pumpa på med pressspel, orka springa i 90 minuter plus tillägg. Det är det han tror. Jag tror han har liksom att vi kan inte ha, man kan alltid ha kanske någon glidare, någon som inte har de här förutsättningarna, men till stora delar de lagen som ligger där uppe kommer ligga framöver, där ser Olof Mellberg liksom att vi behöver en sorts spelare som då är, och som sagt, det handlar inte om 2-meterspelare som har jättelungor och så, utan det är folk som har förutsättningar för att bedriva den här hårda träningen som jag tror han mest är inne på.
Ja, men som har gjort sin hemläxa, inte bara i det fotbollsmässiga utan där allt, äta rätt, sova rätt, träna rätt, hela den biten.
Persson, du som har koll på yngre landslagen och så, va? Hur pass är de här spelarna grundtränade, och just utifrån det vi säger liksom, att det krävs en viss sort fysik idag jämfört med kanske bara för 10 år sedan?
Min känsla är, det är många som snackar, ja, den nya generationen, liksom lathet och så vidare, men det känns som den nya tidens fotbollsspelare här nu, liksom sent 90-tal, som är födda sent 90-tal, tidigt 00-tal, de har en himla medvetenhet om liksom det här med kost och sömn, och det är liksom återhämtning, köper in liksom återhämtningsbyxor för 20 000 och så vidare. Och det är ju flera framstående spelare i svenska landslaget som har
Ludvig Augustinsson,
som är Ludvig Augustinsson exempelvis. Ja.
Max Simon, Svensson här.
Precis. Jag tror Armin Gigovic har också den seriositetsnivån liksom. Så att det känns som att vissa av de här svenska spelarna som har lyckats har liksom inspirerat de nya, och att det går på rätt håll och så att jag tror vi liksom håller på och fostra inte bara bättre rent tekniskt spelare utan även bra karaktärer i svensk
fotboll. Det handlar
fotboll.
Inte om att vi ska fostra maratonlöpare heller. Det är inte det handlar om. En kombinerad maratonlöpare med MMA eller någonting.
Nej, men jag menar liksom spelare som förstår, som förstår helheten.
Ja, precis. Va?
I hela den här slacker-generationskakan så finns det alltså vissa russin som förstår att, som du säger, hela den här generationen som
tycker är intressant, Thomas, det du säger, jag förstår. För det är där det handlar
det finns
om.
Att det är inte en bred massa som går mot eliten nu, utan det är kanske en mer spets som förstår att jag har några fantastiska fötter och en hyfsad blick här, men jag behöver...
Precis, bam. Och mycket liksom egen träning. Har man en ledig dag så tränar man ändå och så, det känns som att många...
Andreas Langren sa en intressant sak, nu tar vi upp Max Svensson, men jag tyckte det var så intressant, Andreas Langren sa är att han har förstått hela biten om vad det handlar om att vara professionell fotbollsspelare. Och det är det också givetvis Olof Mellberg har vetat eftersom med sin karriär vad det handlar om. Och då har han identifierat, oj, här är väl kanske x antal spelare i denna truppen som ändå liksom har varit med länge, som kanske inte når upp till de här nya tidens krav på fotbollsspelare.
Ja, för det krävs ju mer nu. Fotbollen liksom blir snabbare och mer intensiv, och det är liksom gegenpress och det är så vidare och så vidare. Så att det krävs mer liksom på planen också. Det krävs liksom lungor, inte bara teknisk skicklighet. Så att,
och du ska kunna ta upp en boll 50-60 meter med maxlöpning med bollen vid fötterna.
Mm.
Där du tidigare kunde klara dig rätt långt på liksom, med bara liksom var, trixa med bollen, sulfinta. Sånt. Det räcker inte idag.
Mm. Mm.
Och ska HIF bli bättre så förstår jag. Sen som sagt, de här spelarna är eftertraktade. Den här sortens spelare av alla, eftersom det är nya nu.
Självfallet är det så. Och ska vi lämna dåligt tränade och hitta nya spelare?
Jajamän.
Oh,
vi ska inte hitta.
Nej, för det ska Adil Kisil.
Ja, ja, korrekt. Ny chefscouten.
Jajamän. Göra. Just för, som Marian säger, att alla vill ha de här spelarna. Och då gäller det att hitta guldkorn, och framförallt i en ekonomisk sits som klubbar som HIF är i, och då gäller det att skapa sig fördelar och däribland hitta guldkornen för någon annan, och då kommer det in någonting man har saknat totalt, en scout, och vi har efterlyst det.
Ja, länge. Det är inte bara vi i denna studien som har efterlyst det, så att det är ju spännande, och Adil Kizil har ju varit med på den framgångsrika resan med Dalkurd från Division 6 till Allsvenskan och haft en tung roll där. Men var väl redo och lämna sin liksom hjärteklubb nu, och spännande rekrytering.
Vad är det för spelare mer han har tittat? Turay vet jag ju i Djurgården. Det är väl hans gubbe som han har plockat fram och upptäckt, va?
Ja, jag vet inte om han upptäckte, men han tog ju honom till Dalkurd.
Ja, så
ja. Ja, han har väl tagit en del.
Jag tänkte mest på om du hade koll, Persson, på hans track record.
Nej, det vet jag inte. Jag vet inte om liksom Boja Turay är hans gubbe, det kanske det är. Jag har ingen aning, jag vill inte. Det ska jag nog inte gå in på.
Nej, det men, kanske det ska jag
han har ju haft, att det... han har ju haft en tung roll i en klubb som vandrat uppåt ganska snabbt liksom, till eliten. Så att, och det sägs ju att det är en fotbollsnörd. Det finns ett fotbollsöga där. Ja. Och han har ju ett kontaktnät för sin tid som sportchef i Dalkurd också.
Även långt ner i serierna, kanske i Sverige.
Ja, långt ner i serierna och även utomlands.
Det som är intressant med honom också är ju att han var ju en lovande mittfältare i Brage. Och som hans farsa som då startade Dalkurd och sa att vi behöver en målvakt, så du får komma hit istället. Så sket han i den karriären och blev målvakt i Division 6 då, precis som du säger, Erik. Och spelade då fram till 2012, var med på hela den här resan, har gjort sportchefsbiten vid sidan av till dem. Liksom, du behöver ju inte en Borlingeklubb i Division 6, Division 5 behöver kanske ingen sportchef. Men när de väl kommer upp i eliten, där de har varit de senaste 4 åren, men han har ju varit med hela vägen. Där du hela tiden kan och måste titta på en ny hylla. Går du upp i Division 5, ja, då scoutar du väl Dalarnas Division 6 och Division 5. Går du upp i Division 4, då tittar du i Division 5 med närmare. Division 3, tittar neråt Division. Så han har liksom fått det här, skulle jag vilja tro, scoutingförståndet att titta på olika hyllor, i och med att... En allsvensk klubb scoutar inte på samma sätt som en Division 6-klubb gör. Men du bygger upp en kunskap längst vägen. Och han är jäkla inte för fin för att åka ut på Medevi IP i, var ligger den nu, Påarp. Utan behöver inte sitta i Albufeira eller någonstans.
Ja, men även när Dalkurd kom upp till Division 1, Division... eller Division...
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid?
Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
På nät, Superettan, Allsvenskan, och så fortsatte de ju liksom kolla i fyndlådorna. För det var där de var. Sen det är de mina spektakulära nyförvärv liksom.
Van Gogh.
Ja, så. Det ska man komma ihåg, men det kollades inför varje säsong och under varje säsong också i fyndlådorna. Så att det behövs ju med tanke på vad HF står resursmässigt.
Ja, den här rekryteringen tror jag på. Den var rent nödvändig. De hade inte kunnat. Det gör också att det lyfts lite grann. En massa måsten av axlarna på Andreas Granqvist som då ska spela kommande säsong också ju här. Han kan nog känna någonstans idag att oj vad bra, då kan jag släppa den och den och den biten som kanske inte han har behövt ha innan, men han har känt att
han har här är det,
vi hade behövt ta fatt i detta nu. Och så har han inte, men jag orkar inte kanske, eller jag måste kunna spela också. Och det kan han, och den rollen kommer han att ta. Det här är en väldigt spännande och som sagt en nödvändig rekrytering. Det här tror jag på stenhårt.
En tydlighet också, ja. När i princip Reine Almqvist försvann som scout. Och då pratar vi inte när han kom in under P.O. Ljung som en i staben. Utan scout, och då är vi rätt många år tillbaka. Så är det egentligen, ingen har varit särskilt dedikerad. Jonas Eidevall, var han någon typ av scout slash sportchef slash någonting?
Ja, men då har du det en massa slash och
sådana. Ja, det är precis det vi ska ha. Här är en tydlighet. P.O. Ljung gjorde ett hästjobb, skrev jag i min krönika när Adil blev klar här också. Att han tog ju den rollen. Liksom åka till Mjällby. Och
Höganäs
kolla.
Till och med.
Höganäs.
Han bor i Höganäs, så jag kanske inte ska lägga till och med. Men han kollar liksom.
Han lämnar inte hemkommun till och med.
Då får man förutsätta att
och sen Henrik Larsson kom ju in där under sina 69 dagar och jag vet inte hur scoutingen funkar där under det mitt i fönstret där. Men här har du en tydlighet nu. Om vi tittar här, Nico Egnell som vi pratade om innan i och för sig kort tid, men det kan bli en långsiktighet. Vem gör våra liksom fysiska parametrar som vi sen kan fylla våra träningar på bästa sätt? Det gör Egnell. Vem scoutar? Det gör Adil. Så, framåt. Så att precis som du säger, att Granqvist, Mellberg, alla andra ska koncentrera sig på sitt.
På sitt, ja. Paus.
Paus. Ska vi gå vidare?
Mm. Bensträckare, eller vad vill ni pojkar?
Ja. Del två av programmet nu då.
Ja.
Vi är tillbaka.
Ja, tänk att vi hade haft en jingle, har väl lagt in det där också. Tittar vi på spelare då, Adil ska titta på spelare in och även scouta en del motstånd. Men sen är det ju spelare som sitter på väg ut eller kanske på väg ut eller utgående kontrakt eller utgående ungdomskontrakt, vilket gör att de kan bli överåriga, så därför måste de stå inför ett fullbordat faktum fram i november. Jag tänker på Filip Sjöberg. Det var en lång mening den, du.
Men du klarade det.
Ja, tack. Vad säger vi?
Ja, du hade en mycket intressant intervju med honom för någon dag sedan, där du skrev väl, om jag nu minns rätt datum, 26 augusti, att det fanns ett treårskontrakt på bordet och att han såklart ville ta sina fotbollssteg i HIF som han har tillåt sedan 13 års ålder. Hans moderklubb är Eskilsminne. Men sen har det ju hänt lite, med betydning på lite sen dess, för det har inte blivit så mycket speltid. Han fick väl en minut mot Djurgården och två minuter mot Eskilstuna. Det är väl det han har fått under Olof Mellberg.
Saknats i truppen de tre senaste
matcherna. Ja, och så sent som i söndag spelade han U19-fotboll. Så att nu
tvekar. Och där var du på plats.
Ja, det kan vi återkomma till. Eller ska vi ta det nu?
Man kan återkomma till det. Vi har malt sönder Filip Sjöberg.
Ja, det kan vi göra. Men Filip, jag tänkte mest på att du såg honom.
Ja, jag såg. Ja, och det var inte den bästa versionen av Filip Sjöberg. Han kom inte riktigt igång. Det fanns mer att hämta där, utan tvekan.
Spelade på vilken position?
Han spelar vänster mittfält och sen klev han in centralt i slutet. Men det var lite för många tekniska misstag, missade liksom lite enkla passningar, brände några lägen och så. Så att sett det att det var en spelare som trots allt har startat en allsvensk match för inte allt för länge sedan, så kan man kräva mer. Så.
Vi har sett många sådana exempel på folk som har startat allsvenska matcher men sen så till slut har suttit på bänken i både division 1 och division 2. Men ska HF satsa på Filip Sjöberg?
Ja, alltså det är ju en spännande spelare.
På han har sätt då?
Men han är ju hårt arbetande. Han verkar ha karaktär. Sen så har liksom han är ju, vad säger man? Han har funktionell teknik, han har en kvickhet och så. Sen är frågan om han kommer att bli en allsvensk startspelare över tid. Har han är det en poängspelare? Finns det i honom exempelvis? Men det är en kille från stan som brinner för HIF som absolut inte har gjort... Ja, precis.
Som inte kostar jättemycket.
Och som har gjort några bra inhopp. Jag tyckte inte, när han startade mot Norrköping, hans första halvlek var inte alls bra. Sen höjde han sig faktiskt i andra, vilket visar på karaktär. Men det är snarare i några inhopp där han har liksom brutit lite mönster och varit lite framträdande.
Jag minns ett inhopp i Falkenberg.
Skulle du vara på plats?
Men ja, det var ju 89, det ska vi komma ihåg.
Ja.
Så det var ju inte lång tid. Det är just det är ju liksom där frågetecknet finns. Är det en allsvensk spelare vecka ut och vecka in? Men det finns ju någonting där, så det är klart att HIFs ambition måste vara att förlänga med honom. Och det är därför man har gett honom ett treårskontrakt också.
Och jag tror att HIFs ambition är att förlänga med honom också. För att annars är det inte där som jag skrev den 26 augusti och någon annan...
Fast då var inte Olof Mellberg tränare. Nej. Frågan är hur Olof Mellberg ser på honom.
Precis, och det säger ju Filip Sjöberg nu också.
Ja, uppenbarligen står han ju inte lika högt i kurs hos Olof Mellberg sett i de här inledande månaderna som han gjort.
Samtidigt måste han nu bestämma sig också, den nya tränaren, om det kommer snart en 7-8 januari när truppen ska återsamlas. Om han ingår i de planerna så måste han ju bestämma sig ganska fort här nu.
Och Filip Sjöbergs representanter som då alla har, även 19-åringar från Eskilsminne med 3 minuters speltid sista månaden, har ju de här representanterna, och det är dags för de representanterna då, varför säger representanter, agent, att få de här att liksom ge rätt råd istället för att nu var det guld och gröna skogar och sen kommer en ny tränare och då är det helt plötsligt inte spännande längre.
För vi ska komma ihåg, det har inte gått lång tid. Om vi hade sagt till Filip Sjöberg inför det här året att vid det här läget så kommer du ha 8 allsvenska matcher i år. På
och ett A-lagskontrakt på bordet.
Ja, då hade han väl antagligen tagit det.
Ja, precis. För det gäller från den sidan också att inte sväva iväg. Jag tror på honom just för det vi pratar om på punkten 2. Vad kallar du det?
Det är inte jag som...
Nej, men vad kallar han nu då? Fotbollsfysiologiskt?
Genetisk...
Genetiskt fotbollsfysiska, eller?
Ja, någonting sånt.
Han är ju brottare egentligen.
Exakt. Jag såg när han blev tacklad av en stor luns från Oskarshamn i den kuppdebaclet. Där. Oerhört vacker fallteknik.
Ja, men det har vi sett på den allsvenska scenen några gånger också.
Ja, så alltså kullobbyt, alltså han rasar inte. Liksom, så,
nej, han bryter inte nacken.
Lite Johnny Puma.
Imponerande.
Kommer ni ihåg Johnny Puma?
Nej, vi får inte gå in på Johnny Puma.
Men om han nu tvekar om det här med speltid och så kan han ju ändå ha han ju 2 goda exempel och kika på att om man har det här tålamodet extra så kanske det kan bli att man blir etablerad som Max Svensson och som Armin Gigovic som vi ser håller på att etablera, om man inte redan är det i allsvenskan. Så det, för han har ju någonting att se upp till att det faktiskt går. Där tycker jag HIF har en jäkla styrka. Jag hoppas att Max, en sån som Max Svensson, att han blir, det är inte säkert att han blir kvar ju. Om det fortsätter så här i vår och jag tror inte han går i närmsta fönstret men han kanske går i sommar. Eller HIF till och med kanske säljer för att de behöver pengarna.
Jag tycker de ska satsa på att då hänger jag på din argumentation där, att de ska absolut satsa på att sälja Max Svensson i sommarfönstret. Vilket gör då, ser man Filip Sjöberg att om 9 månader vara förlöst som en ersättare på den positionen.
För det är ju på den positionen han vill spela till vänster.
Ja. Då ska man ju förlänga, då är du pragmatisk i ditt transfertänk. Då har du en röd tråd.
Precis det jag tänkte på, men samtidigt det finns också en annan grej med Max Svensson. Det är att han kommer att bli ett utmärkt skyltfönster in mot klubben. Kanske till och med ett språkrör om han vill ta den rollen liksom, och berätta neråt i leden, U19, U17, att det här krävdes av mig. Vad som ni vet, för att komma dit där jag är. Det är inte fel att ha en sån kille. Alltså, jag tycker han har rätt ålder också. Och så utnyttja det innan han sticker, om jag säger så.
Ja, hans resa tyder ju också på karaktär. För han är ju fortfarande ganska liten. Han är ju typ lika liten som jag är. Och när han var liksom 15 och så var han ännu mindre och fick var tvungen att vara liksom smartare än både motspelare och medspelare och liksom använda sin kicket och så.
Henrik Larsson fick höra i Högaborg att han aldrig skulle bli någonting för att han var för liten.
Mm.
Då får du uppfinna nya vägar helt enkelt.
Ja, precis. Men ja, i alla fall Max Svensson och vi går över och Gigovic, de var ju inte med i den senaste U21-kampen som var på... Det var inte på Olympia, utan det var på bortaplan nu. Här.
Ja, mot Luxemburg.
Mot Luxemburg, men den senaste hemmamatchen om vi säger så.
Ja, de vann med 5-0 mot...
Du var på plats?
Israel. Nej, det var jag inte.
Det var det, men du såg den?
Nej, det gjorde jag inte. Så att vi ska inte prata... Nej, men jag var på Ängelholms IP och bevakade Division 2 här.
Jag tänkte väl...
Ja, det var
jag kollade fotboll den dagen. Alltså.
Ja, det var mer lokal, för att... Det kändes mer som att det var fler lokala inslag på Ängelholms IP än vad det var på Olympia.
Ja, alltså på Olympia så fanns det ett lokalt inslag och det var en islänning, Daniel Hafsteinsson. Ja.
Borde det funnits fler lokala inslag? Jag tänker då på givetvis de vi har pratat om redan.
Ja,
Max Svensson och Gigovic.
Ja, det är väl kanske inte så många som skriker på Armin Gigovic, men det är ju faktiskt en spelare som bör blanda sig in i leken. Så jag är helt säker på att Roland Nilsson, förbundskapten, har koll på honom. Det finns vissa luckor på det där inom mittfältet som man kanske kan ta en roll som fjärde inom mittfältare eller liknande. Så jag tror han är med där och konkurrerar. Han var inte med på senaste P02-samlingen här, men det var förutbestämt sen tidigare för att han var iväg för en månad sen. Så att om det är någon som tror att han var petad därifrån så stämmer inte det. Men det är ju fler som skriker då på Max Svensson liksom i HIF-krets att han borde vara med i U21-landslaget. Han gjorde ju debut i somras mot Norge på Olympia. Gjorde det helt okej. Okay. Och det är klart, sett till hans liksom allsvenska prestationer i år, så klart att han finns med i diskussionerna.
Vilka konkurrerar han med?
Ja, det är ju där, om vi synar det, det är då det blir liksom naturligt att han inte...
Nu kommer facit.
Att han inte är med.
Nu kommer facit.
Jake Larsson, som kanske inte är så namnkunnig, men har gjort... Örebro, gjort en riktigt bra allsvensk debutsäsong. Snäppet bättre än Max Svensson, tycker jag. Gjorde 2 mål mot Luxemburg. Sen finns det Svante Ingelsson som är utlånad från Udinese till Pescara. Det finns Dejan Kulusevski som gör succé i Parma. Spelar han forward senast, man kan också använda som ytter. Dalio Irandust var kvar på bänken mot Luxemburg. Luxemburg spelare som kanske ska ranka liksom lite högre än Max Svensson. Nils Fröling är väl den man kan liksom...
Från Kalmar då?
Ja, kanske då någonstans 50-50 med Max, men... Nils Fröling kan användas som forward också. Så någonstans blir, när man tittar på U21-truppen, ganska svag och så på backsidan, men på liksom yttermittfältare, forward, alltså de offensiva positionerna där Max Svensson konkurrerar, där är det riktigt tufft.
Mm.
Emil Hansson finns från Hannover också. Ni har ju klubbadresserna.
Mm.
Förutom Örebro så smäller det ju ganska högt.
Han bäsar Erik Persson och Örebro.
Ja, nej, men vi, ja, men, ja.
Nej, men när du sätter det i det perspektivet, så för här nere från de som läser oss och de som ser HIF, det är ju liksom hål i huvudet på Roland Nilsson. Hur kan han inte vara med? Men när du, det är inga dåliga spelare och inga dåliga adresser du tar upp på Det är tuff konkurrenssituation.
Ja, men det är verkligen det. Så att, alldeles säkert, han har säkert varit med i någon bruttotrupp här. Även förra samlingen.
Ja, det lär han ju definitivt.
Absolut, så att de har koll på honom, så det är inte det. Men någonstans så har de, många av de här spelarna har internationell erfarenhet också. Och där är ju faktiskt Max Svensson grön, även om han har spelat ett U19-EM. De är mer etablerade helt enkelt och går före i kön, vilket ter sig hyfsat naturligt. Men fortsätter liksom hans utvecklingskurva här, så alltså jag menar, skador och avstängningar kommer att dyka upp, så han kan nog mycket väl vara med i någon trupp här under EM-kvalets gång.
Om vi backar lite och drar oss lite hemåt, vi pratar U21-landslag här nu, men du har varit ute på fältet, Olympiafältet, ja. Då va?
Exakt, snyggt.
Tack. U19, vi pratar, Filip Sjöberg gjorde en tämligen blek insats, men vad har du att rapportera från The Kiss?
Ja, jag tog mig friheten och kolla på HIF Hammarby i U19-slutspelsserien där. Hammarby vann med 3-2. Jesper Jansson var på plats, deras sportchef, och det sägs
var
ju...
Var HF sportchef på plats?
Nu fick jag tänka till där. Ja, kul. Riktigt trevligt. Ja. Nu kom jag av mig. Vad skulle du säga?
Något? Du drog dig till fältet.
Du tog dig friheten från någon att se HF Hammarby.
När du var på väg till...
Ja, men jag skulle ringa in en innebandymatch, så tänkte jag att... Jag kollar på detta först. Ja, men det var Filip Sjöberg var ju med. Jakob Fölkerling Persson som har ett lärlingskontrakt var med och hade vissa problem med en ivorian på topp i Hammarby som gjorde 2 mål. Vad heter han nu? Loe Bajere Junior. Han kommer nog spela allsvenskan snart. Och sen Ian Pettersson som är HIFs yngste allsvenska debutant någonsin, stod i mål, vissa gång på gång upp väldigt fina fötter. Viktor Göransson som ju många tror kan bli aktuell för A-laget inför nästa år.
Som visade upp sig på i Oskarshamn.
Ja, kom in där 49 minuten och var väl faktiskt bäst i HIF.
Jag tyckte han var oerhört stabil.
Ja. Han var med, och Emil Hellman och lite sånt som också var med i Oskarshamn. Så det var intressant. Det var liksom inte den bästa fotbollsmatchen så. Men det var intressant att kolla lite på de här lirarna. Andreas Svensson, forwarden, som också figurerat lite i A-laget, gjorde mål. Och Jakob Fölkerling Persson tryckte in ett kämpamål i slutminuterna när HF
låter som
forcerade.
Att återväxten är ändå rätt så hyggligt. Det finns lite att jobba med för till exempel... Om vi nu tittar på Olof Mellbergs, vilket material han har längre ner i åldrarna, så finns det kanske, som du säger det i alla fall, lite ja, grann som har potential det att finns... bli en fullgod allsvensk.
Ja, som du var inne på tidigare, det finns ju många liksom som har varit framstående i HIFs ungdomslag och till och med gjort någon framtiden i A-laget men hamnat i division 1, division 2 sen. Och det kommer nog några av de här göra också. Men sen finns det ju några intressanta absolut, och jag tycker ju, jag har ju Viktor Göranssons insats mot Oskarshamn på näthinnan, och han åkte ut för en riktigt tung korsbandsskada för ett par år sedan när han faktiskt var aktuell för A-laget, så att där finns en kapacitet. Armin Gigovic pratade vi om, hans lillebror 16 år, Ervin Gigovic, satt på bänken i den här matchen.
Aha, de har man hört talas om.
Det snackas en del om honom.
Pratat med Alvaro Santos som har hand om U17, U19 vid karriären nu när Jens Karlsson är uppe ett steg som hyllade unge.
Lillebror
Gigovic.
Och sen finns det väl ett U17-lag och även något yngre lag, om det är P04 som... det ska finnas några guldklimpar där, så att det tar man hand om det på rätt sätt, vilket HIF inte alltid har gjort. Men gör man det så finns det nog att bygga på där. Det behöver man ju också. Alltså med tanke, vi snackar om resurser och hitta fynd externt. Detta är det billigaste och det bästa. Ja. Och liksom i regel folk som brinner för HIF, deras största dröm är att spela i HIFs A-lag.
Ja, man vill ju hellre, det är väl ingen fel på spelare från Sydafrika i form av Mai Malango eller vad.
Det blev ganska bra med Mai Malango.
Det blev ganska bra, jättedåligt exempel från mig, men någon som har gått hela vägen, du hittar en gratis kille från Viken. sådär, eller en Mattias Lindström eller whatever som har gått.
Jaha, ja, nu kommer det och kräver.
Jag tänkte, hur ska jag få in det idag? Ja, ja, men det gick, det gick. Alla märkte det. Så, bra, tack för rapporten på fältet.
Erik nämnde ju någon i U21 som satt på bänken. Från en allsvensk konkurrent.
Alltså, era övergångar är magiska. Alltså.
Det slog mig nu, tänkte jag.
Snyggt, ja. Ta henne i mål nu. Vem pratar du om? Daleo Irandust.
Ja, Irandust.
Som spelar i Häcken.
Häcken, som står närmast på programmet på lördag.
I like the övergång. Framförallt att vi hyllar varandra för övergångar. Yeah.
Så
att
jag har ju inte gjort en enda övergång i mitt liv.
Så att de aldrig blir en riktig övergång.
Nej, det blir aldrig kliniskt. Nej.
Jag ska gå på den matchen, tänkte jag.
Själv för dig.
Ja, men det ska det faktiskt bli. Det känns skönt med lite allsvensk fotboll. Så. Och förhoppningsvis får jag säga HIF säkra kontraktet.
Mot Häcken?
Definitivt.
Skulle inte Häcken vinna guld?
Jag vet. Det är just det som är det lilla kruxet. Om man ser det rent, så att säga, och man bortser från alla rationella liksom, och bara tänker på att hur ser det historiskt ut mellan, hur många gånger har Häcken inte skälpt glädjen, eller tagit bort glädjen från HIF. Allt ifrån den här 98-matchen uppe på Ullevi. Jag pratade nyligen med Åge Hareid och då var vi, ja, såklart inne på 98. Han uppehöll sig nästan mer där än vid de andra framgångar, cupguldet och så, va. Det är någonting som tror jag fortfarande sitter som ett tagg, eller det kändes som det. Och jag vet ju, jag gjorde en intervju med honom, det är det här klassiska när han står, när han har bandet från den här matchen när de förlorar mot Häcken som redan har åkt ur 98 med 2-1. HIF ska bara upp och vinna den för att bli mästare. Och då så åker han på färjan hem efteråt. Det är liksom ingen, det är en, inga fira bankett, allt sånt ställs in ju. Lådorna med guldhattar sånt står kvar på Olympia i något förråd och han ska åka färja hem till Helsingör och där har han matchbandet, videobandet med sig. Och mitt ute på sundet så bara släpper han ner i Öresund, Åge Hareid. Jag tänker inte kolla upp den historien. För den är så himla bra.
Ja, det är inte så att vi skickar ut någon dykare.
Nej, precis. Jag litar bara på Åge i detta fallet. Sen har... Och stämmer det inte så har hon ett otroligt sinne för det dramatiska. Ett fantastiskt. Då skulle han egentligen varit något annat än fotbollstränare. Men i alla fall, där skälpte de en gång. Sen vid nästa tillfälle var det väl... Nästan 10 år senare, va?
Klang och jubel 2006-07. Ja, nästan. Stadens store son kommer hem, HIF Häcken, Henrik Larsson, ett mäktigt tifo på hela östra läktaren, 13 års väntan över och allt det där, och där är jag, någon kompis som åker ner från Nyköping för att få se liksom Henrik Larsson, och det är helt fantastiskt, folk sitter i fantastiskt väder, folk sitter och dricker bir i parkerna, det är jättebra, och så kommer Häcken och vinner med 3-1. Ja, det är så typiskt Häcken.
Ja, det är det faktiskt. Och i år, Erik Persson, vad säger du, var ju upp, vi snackade om i början när de vann med 2-1 mot HIF tidigt på säsongen här.
Omgång 2.
På Hisingen. Och du var där då ju.
Ja, och då såg man ju Häcken som en guldkandidat.
Ja, det såg jag själv lite grann. Någonting har ju hänt på vägen ju. Mm. Eller här på hösten framförallt.
Ja, alltså de har ju sackat ihop fullständigt. 3 poäng på de 5 senaste. Senast de vann var 1 september mot Falkenberg. Så att... Och en faktor där är väl att man tappar Alexander Jeremejeff till Dynamo Dresden i somras och har inte riktigt lyckats ersätta honom. Och... Sen har man ju en historia år efter år, har man varit
var
spännande.
Var han så betydelsefull, tycker du?
Ja, men det tycker jag absolut. Mm. Och framförallt just att de inte har hittat en ersättare. De tog in Gustav Nilsson som inte har startat hela tiden. Så att de har ju liksom en historia här i närtid att de har varit spännande, att de har sett som en guldkandidat. De har inte vunnit de stora matcherna mot toppkonkurrenterna och sen har de slutar 3-4 till slut.
Paulinho är redan klar för en annan klubb. Han har redan varit syns med tröjan i Israel.
Ja.
Det är också så att man frågar lite sig, var har Häcken huvudet någonstans när de kommer hit i helgen? På pappret givetvis med, jag tar och lägger lite brasklapp på vad som har hänt tidigare, så är det ju en bra match för HIF att säkra kontraktet i.
Jag var liksom inte huvudet i Häcken. Det var det enda jag
tänkte.
Förlåt.
Men som sagt, de har ju ställt till det genom åren, men HIF behöver ju, kan ju faktiskt klara sig kvar trots tre förluster. Men där pratade jag faktiskt också med Melberg om nu i veckan, att det här att avsluta på ett positivt sätt en säsong. Och det är väl ganska bra att ta avstånd redan ut på lördag och någon slags trestegsraket. Säkra kontraktet, gå upp i Sundsvall och bygga på där och sen så avsluta snyggt hemma mot Elfsborg. Så har du en rätt så bra, höll upp sig, väg in i 2020.
Jag tror det är viktigt, men just om man ska knyta ihop säcken på, eller vad hade du, Erik?
Nej, jag skulle bara säga det, att det är ju liksom lite samma, du frågar vad Häcken kommer med för inställning, så det är ju lite samma läge, alltså Europa är ju typ kört för dem, så att det handlar också om att de är sexa nu, det handlar också om att avsluta säsongen på hyfsat sätt.
Ja, men där finns ju paralleller i det, 2013 tror jag, när HIF gjorde en fantastisk match mot IFK Göteborg borta, vänder den och vinner med 4-2 och är den här guldkandidaten. Och sen på hösten så bara kajkade Lex lite, eller Lex ska man inte säga när det är framtid, men det som Häcken gör nu, du sa att de kunde bli en guldkandidat som smyger.
Absolut,
och helt plötsligt så bara, oj, de slutar förlora, de trillar längre och längre, helt plötsligt åker Europa också som HIF gjorde. Eller slutar vinna.
Ja.
Bra. Bra, Erik. Mm. Men helt plötsligt så försvinner Europa också i horisonten. Och sen går du in med ett uselt ingångsvärde i nästa säsong. Du har förlorat allt i slutet. Och ingenting med dig in. Så att det är precis det som nu säger, att Häcken vill jaga en bra avslutningskurva, och för HIF tror jag att det är nog så viktigt, precis som du säger, Marian, de här tre sista matcherna, att om det nu, de kanske inte ens behöver vinna någon match till här och nu.
Mm.
Men för att HIF för en gång ska titta långsiktigt, så kanske det är tre livsviktiga matcher just för någon typ av inställning fram.
Ja, för många av, liksom, om vi kollar på individerna, alltså spelarna, de har en färsk tränare här. De måste ta tillvara på chanserna här nu, speciellt om det kanske, om kontraktet säkras eller när det gör det, roteras lite. Alltså vissa spelare som inte fått så mycket speltid kan få chansen nu. Då gäller det att ta den. Så att det känns som att det någonstans finns liksom lite mer som talar för att det finns kanske lite mer energi i HIF än Häcken, som kanske längtar till den 2 november liksom, när säsongen tar slut, för att det har gått bara neråt på senare tid.
Intressanta matcher går till Olympia.
Jajamensan, det tycker jag. Jag kommer vara där och vi kommer pumpa där. Det är jag och min kollega Mattias Hjelm som kommer pumpa material därifrån. Och just nu är jag väldigt trött på det här borrandet som sker.
Ja, det har pågått bankrör här bredvid, helt övertygad. Finns det någon bank i huset?
Jag vet inte, det är någon kassaskåpsprängar. Men i alla fall, jag är trött på borrandet, så om ni inte har någonting mer till mig, höll jag på att säga.
Ska du gå nu?
Ja, jag tänkte jag skulle göra det. Det är lunch!
Ja, men det gör vi så. Då tar vi och tackar för idag för ett långt avsnitt som började med grävande och slutade med borrande. Och vi återkommer snarare än den här gången och säger tack för
idag. Jag måste bara säga, snyggt avslut.
Ah, där sabbade du. Tack.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn.
Mm.
Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.